Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Fantastiskt, tack så jättemycket. Nu fortsätter vi predika på det sättet som var nu på hugget, för nu kommer det tvära kast kan ni tro. Eller vi får se hur det blir med det. Jona, du sa ju innan att det var som ett litet hemligt vad temat skulle vara idag. Du har kanske läst i flödet i sociala medier vilket vittne vi ska stanna upp inför idag. Men har du inte det så tänker jag ska ställa den där frågan, vem tror ni detta är? Det är nämligen så att förra söndagen så var det ju enligt kyrkoordningen påskens vittnen. Och vi sa, låt oss hänga kvar i det temat, inte bara en söndag utan vi hänger kvar några veckor. För att det är ju faktiskt det handlar om att vara kyrka, nämligen att vara påskens vittnen. Och nu så ska ni få fyra bilder här och så ska ni fundera, vem tror ni det kan handla om idag? Där är en rätt så känd dörr och där är en väska, där är en karta och där är en oxe. Har vi något bud i lokalen? Vem ska vi stanna upp inför och bekanta oss med idag? Ingen? Ja, då frågar jag er konfirmander. Det börjar på L och slutar på UKAS. Mycket bra, fantastiskt. Det var tack för den. Alltså konfirmander kan man lita på, det var väl det. Ja, du tog det på oxen, det tror jag säkert. När vi nu gör den här vandringen så tar vi oss vidare i historien i någon mån. Förra söndagen så inledde Karl med att ta upp det där påskens vittnet som stavas Jesu moder, Maria. Och tänk Maria som var den där kvinnan som stod vid korset tillsammans med några av sina vänner och stod där och fick se sin son dö. Fruktansvärt. Men hon hade ju ett försprång jämfört med alla andra lärjungar och efterföljare. Nämligen att hon har varit med alldeles från första början. Hon kan vittna om änglabesöket när hon får hälsningen om att hon ska bli havande. På ett mirakulöst sätt. Hon får lov att uppleva det om hon nu upplever det i sin kropp. Men så småningom så växer det här gossebarnet i hennes inre. Och hon får vara med och föda Guds son. Alltså hon har inte bara hört talas om julens evangelium utan hon är ett julens vittne. Och hon är också ett påskens vittne. Så tänker jag att under Jesu liv så får det bli många vittnen till vad Jesus han gjorde och vem han var i både hans liv och hans gärning. Ja, naturligtvis de där som vi kallar lärjungarna, de närmsta, de 12. Men också kvinnorna som följde med där. Men det var ju inte bara dem, utan det var en stor skara som följde Jesus oerhört intensivt under ett antal år. Och de kan ju vittna om vad de fick se och höra. Men alla de som fick möta Jesus och fick sina liv förvandlade. Någon som kanske hade fått sin syn tillbaka. Någon som hade fått hörseln tillbaka. Ja, som har varit med om helande och under upprättelse till både ande, kropp och själ. De är också vittnen om vem Jesus är. Men så när vi kommer och talar om påskens vittne så är det som att det snävar av där alldeles precis inför korset. För att några av de närmsta av Jesu vänner har flytt. När Jesus fängslas. De blir oroliga, låser sig in i någon lokal och tänker nej, men nu så tappar vi allt. Vid korset så står Maria, Jesu mor, tillsammans med några andra kvinnor och en av de 12 lärjungarna, Johannes. Så Vad det gäller att vara påskens vittne där från korset, från Golgata, så är det som det smalnar av och inte blir så många. Desto fler vittnen är det på andra sidan om påskhelgen. Nämligen om påskens glada budskap om att Jesus lever på nytt. Han har uppstått. Ja, Paulus han raddar ju upp detta i första Korintherbrevet till exempel, där han säger att ja, men Jesus han har visat sig för Petrus och för lärjungarna och för flera. Och vid ett tillfälle till och med för 500 personer samtidigt som fick möta Jesus som uppstånden. Och så säger Paulus, ja, några av dem har hunnit dö, men de flesta är fortfarande i livet. Så att det han skriver ner, det kan man ta och gå till folk och för att stämma verkligen detta. Och så säger de, ja, vi har mött honom. Så att vittnena är så många fler på den sidan påsken. Men så stöter vi då på Lukas. Och han är troligtvis inte en av dem. Utan han är likt oss. En som är omsluten av Jesu förbön. När Jesus på väg till Getsemane och också i förlängningen på väg mot korset och hans död, så ber han för lärjungarna. Han ber för dem. Men så är det som att han lägger till. Inte bara för er ber jag, utan jag ber för alla dem som genom era ord kommer till tro på mig. Där får ju vi klassa in oss själva. Och kanske vi också får placera Lukas där. Det här vet vi inte med helt säkerhet. Men någonstans kan vi ana att han inte var där. Kanske han också får klassas in i den här kategorin människor där vi också får vara. När Jesus han vid ett av de här tillfällena möter de närmsta vännerna. Thomas, som hade så svårt att tro på hälsningen som de andra sa. Vi har mött honom. Han har uppstått. Graven är tom. Han lever. Och så säger han, jag kan inte tro det. Det är helt omöjligt. Om inte jag själv får se såren i hans händer så kan jag inte tro. Och så plötsligt så dyker han upp där. Och han räcker fram sina händer och visar såren i hans handleder. Och Thomas, han behöver inte ta på såren. Utan han bara utbrister, min Herre och min Gud. Och så säger Jesus, ja, du tror för att du har sett. Men saliga de som inte har sett men ändå tror. Där har vi kanske oss. Och kanske också Lukas. Men vem är den här Lukas? Ja, det kan man ju då fundera på. Det är ju en man som faktiskt har skrivit mest i Nya testamentet. Han har inte skrivit flest texter, men mest text. Det här vet vi inte med helt 100% säkerhet, men med största sannolikhet så är Lukas författare till hans evangelium, Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Han var i grunden av hednisk, ja, men han var inte en del av det judiska folket. Kanske han har överlåtit sig den tron och varit vad man kallar en judisk proselyt, men troligtvis av grekisk härkomst. Uppväxt i en av Roms största städer. Romarriket hade många stora städer. Det var ju först och främst Rom, och så var det Alexandria och sen så Antiochia, den tredje största staden. Där växte han upp, en stor stad. Och jag tänker att vi bara ska få läsa inledningen i hans evangelium, Lukas evangeliet 1. Där skriver han så här. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss. Så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt, ända från början, har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theophilos, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Och sen berättar han berättelsen om Jesus. Jag har satt mig in. Jag har undersökt. Ja, det blev ju förklaringen till det. Var det någon som klippte vilken dörr det var? Känn. Baker Street 221B i London. Sherlock Holmes. Hans dörr. Och så tänker jag att Lukas, han var lite som Sherlock Holmes. Här har vi ett drama. Vad har hänt? Vi måste ta reda på. Och han har undersökt. Han har gått och intervjuat. Han har inte själv sett, men han söker upp ögonvittnena. Han sitter med all säkerhet ner med Maria, Jesu mor. Hur var det? Ja, det är ju faktiskt bara Lukas som återger större delar, eller de delarna vi har om Jesu barndom. Ja, Matteus har det ju också delvis. Men det är han som har detaljerna. Och så har han förmodligen intervjuat människor. Undersökt. Hur hänger det här ihop? Kan det verkligen stämma att graven är tom? Eller ska vi lita på det där ryktet som har börjat sprida sig från de romerska soldaterna som säger att det är lärjungarna som har tagit bort kroppen? Nej. Kvar ljuder kyrkans bekännelse. Han lever. Jesus har uppstått. Graven är tom. Ja, så därför dörren. Vem var han med? Jo, förmodligen en väldigt, väldigt välutbildad man. Paulus skriver så här i en hälsning i Kolosserbrevet att jag hälsar också från min kära vän Lukas, läkaren. Och troligtvis så hänvisar han till den här Lukas. Man anar, det här kan ju inte jag förstå, för jag kan inte läsa det här ädla språket grekiska, men vad jag har förstått så är det en utomordentligt vältalig man eller välutbildad man som skriver den här texten. Ja, det är ju läkaren. Det är ju därför, nu har vi inte bilden uppe, men därför läkarväskan är där som ett exempel. Och han ger detaljerade beskrivningar av både geografi och av kultur. Och han är återigen den här: jag ska grundligt sätta mig in i vad som har hänt. Det är mitt ärende till dig, Theophilos. Ja, han har ju en riktning både i sitt evangelium och i apostlagärningarna. De är ju riktade till den här mannen, Theophilos. Guds vän, som det betyder. Vi vet ju inte vem han är. Men mycket troligt så kan det vara kanske en högt uppsatt romersk ämbetsman, men som ändå får bli omnämnd som Guds vän. Lukas, han har ett språk som per automatik riktar sig väldigt mycket till hedningarna. Alltså ett språk som möter upp i det hellenistiska språkbruket. En välutbildad grekiska. Och den här riktningen kan man också ana om man läser igenom Lukas evangeliet. Ja, också apostlagärningarna. För där är som en riktning att det börjar, beskrivningen, inledningen, så är det som händer i och nära Galileen. Och sen så i nästa del i Lukas evangeliet så är det som händer i Judén och i Pireen. Och sen så sista delen är det som händer i Jerusalem. Ett drama i Jerusalem som handlar om hela världens frälsning. Och så är det som en riktning som han också ger uttryck för inledningsvis i apostlärningarna. När han säger, ni ska få kraft ifrån höjden. Och ni ska få kunna budskapet om mig. I Judén, i Samarien och i Jerusalem, Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Anar ni den här riktningen? Det går ut budskapet om Jesus. Den här höll ju på att försvinna här inledningsvis. Men skam den som ger sig. Jag vet inte om ni har läst i den senaste budbäraren, om ni har den. Men där är en ypperligt bra reflektion som Thomas Nygren har. Som säger mission alla Lukas, Johannes eller Petrus. Tre stycken spår i bibelmaterialet. När det gäller Lukas så är det tydligt detta att sträcka vittnesbördet vidare. Gå ut på gator och torg. Det här är ett budskap som är angeläget alla. Och det är betoningar de här stora männen emellan som inte spelar ut mot varandra utan som kompletterar varandra. Har ni inte budbäraren så låna den. Läs det här. Det är fantastiskt bra reflektion. Både kring församlingsliv men också i ett enskilt liv. Ja, sen är det apostlagärningarna. Där är också en skiftning när man läser apostlagärningarna. När brytpunkten ligger där någonstans i kapitel 16. Fram till kapitel 16 så beskriver Paul eller beskriver Lukas det som händer. Och de reste och de da. Och så i vers 16-10 så står det helt plötsligt vi. Och vi anar att Lukas inte bara återberättar utan han är också en del av den här rörelsen. Han kommer ju att bli Paulus lärjung och efterföljare. Och det var därför som kartan med Paulus missionsresor finns där. Nu har vi prickat in tre stycken av de där ledtrådarna. Men oxen, vad gör den där? Kan man ju undra. Jo, oxen har ju blivit som en symbol för evangelisten Lukas. Och oxen står som en symbol för bönen. Och Lukas han lyfter fram detta återkommande i sitt evangelium. Hur Jesus är bedjande. När vi läser om Jesu dop så är det bara han som nämner att Jesus stod där och bad. Återkommande så kommer att Jesus drog sig undan och bad. Och hans böneliv lyser igenom. Så har vi ändå prickat in de här fyra. Så kan ni fundera på dem. Kan vi använda på någon familjefest som en lite så gissa evangelisten typ. Lukas han har också betoningar som ja, men på något sätt säger att detta är angeläget för hela världens befolkning, för alla människor. Och han betonar på ett speciellt sätt Jesu möte med de som hamnar på något sätt lite vid sidan av i samhället. De sjuka, de hjälplösa. Ja, att Paul, eller att Lukas han plockar upp många av under och helande av de sjuka är kanske inte så konstigt eftersom han är läkare. Så han kanske också blivit väldigt tagen av de berättelserna. Men han lyfter också upp kvinnorna på ett speciellt sätt. Kvinnorna som vid den här tiden inte räknade som tillförlitliga i en domstol till exempel. Deras röst, den var liksom inte mycket värd. Ändå är det Jesus som sänder först och främst, ja, första gången kvinnorna att bära budskapet. Lukas lyfter också upp barnen och tar upp det här om att låt barnen komma till mig. Och vi kan ana, speciellt i Lukas evangelium, ett praktiserande barndop. Alltså hela familjen i omsluten. Och där är en nyckelvers i Lukas evangeliet om vi hoppar fram. Vi hoppar fram här. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. Det är liksom essensen. Detta driver Lukas att skriva. I slutet av hans evangelium så återger han, och detta kan vi också tänka att ja, men Lukas har suttit ner med de här personerna som var på väg ifrån Jerusalem. På väg hem till Emmaus. Och så dyker Jesus upp och slår följe med dem. Och de här två personerna, de är bedrövade i sina hjärtan. De är påskens vittne. De har sett, eller i alla fall fått höra, att Jesus är död. Men så har de också hört ryktena om kvinnornas budskap att Jesus har uppstått och att graven är tom. Men de kan inte tro det. För de har inte själva fått se Jesus än. Men så går han där vid deras sida. Och så börjar Jesus förkunna för dem, ja, genom hela gamla testamentets berättelse. Och som pekar fram på honom själv. Och när han bryter brödet, kan vara en påminnelse om att vi också idag ska få bryta brödet. Då fick de plötsligt se, det är ju han. Han är här. Och då försvinner han. De blir så glada så de springer snabbt tillbaka till Jerusalem. Söker upp de andra vännerna och berättar. Och där tänker jag att vi ska läsa ifrån. Så Emmausvandrarna är tillbaka i Jerusalem. Och så medan de ännu talade, så stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem. Frid över er. De blev rädda. Och i sin förskräckelse så trodde de att det var en ande de såg. Då sa han, varför blir ni skrämda och varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben. Och det kan ni se att jag har. Och han visar dem sina händer och fötter. Och då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, så frågar han dem, finns det något att äta? De räckte honom en bit stekt fisk och de såg hur han tog den och hur han åt. Han sa till dem, detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er. Att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna och han sa till dem, detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Hur kan de av idel glädje och förvåning ändå tvivla? Det kan ju ge en viss tröst till oss när vi kan tycka att det är svårt att tro. Kan detta vara på riktigt? Men så är det någonting som sker. Jesus öppnar deras sinne. Någonting vi också får be om i våra liv. Att vi ska få se vem han är, ana honom. Och så dras vi in i en rörelse som har pågått ända sedan den där påsken för 2000 år sedan. Att vi ska få bära budskapet om omvändelse och genom förlåtelse för våra synder. Ni ska vittna om allt detta. Så Lukas, om man nu får säga så här, men tack för ditt bidrag till att förstå vem Jesus är och vad han har gjort. Och det är något fantastiskt att få någonstans påminna sig om detta. Att genom att vi får leva i förlåtelsen så får vi återspegla Guds hjärta och Guds nåd och hans vilja. Vi sitter alla i samma båt. Vi är i behov av att få komma inför Gud. Att be om förlåtelse. Att lägga ner våra liv. Och så säger Lukas, omvändelsen genom förlåtelsen. Det sker någonting i förlåtelsen. Så låt oss bada i den varje dag. Det behöver vi. Så därför vänner, känn dig frimodig att ställa dig upp tillsammans med mig och be för ditt liv och våra liv. Vi ber.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.